Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Recepttack.
Vilket nummer är det?
Specialavsnitt. Nummer 90 eller 89. 89 tror jag.
Mm.
Är det 90?
Kul.
Vem vet?
Vi närmar oss 100 med stormsteg.
Mm, det är vi verkligen.
Redan ångest för vad vi har lovat när det blir en hundrade.
Ja, du har ju sagt att det ska bli livepodd.
Ja, vi får se.
Du gillar att dra igång saker. Du vet att det är jag som kommer få dra det här sen. Jag kommer att dra igång dig i en livepodd, det gillar jag inte.
Jo, men jag gör alltid så att jag säger saker som är långt i framtiden och sen när det närmar sig får jag tvärångest för att det ska ske. Och så när man typ så här tackade jag till Benjamins liksom ett halvår innan och bara, ja men det kommer bli kul, det är mysigt, det är kul.
Mm.
Och sen blir det ju, är man ju nervös en vecka innan och sen gör man bort sig.
Just det.
Fuckar upp en tomatsås, blir full, sjunger karaoke.
Och, du la koriander i tomatsåsen va? Istället för persilja.
Ja. Det blev någon sorts turkisk frukoströra istället som de beskrev det som.
Ja, vad heter det turkiska frukoströran som man knäcker ägg?
Sucuk eller något.
Ja, någonting sådär. Ja, exakt.
Som man typ kan ha ägg i också.
Ja, exakt. Man knäcker äggen liksom i själva. Det är jävligt gott.
Ja.
Så drar man brödet igenom bara.
Precis, men det var inte precis det man ska ha till en mozzarella toast liksom med italienskt tema.
Vi har ju lite av ett specialavsnitt här idag. Det är ju påsklovsvecka i Stockholm.
Mm.
Vilket gör att vi är på resande fot.
Ja.
I varsin del av världen.
Berätta var du är nu. Du bara panorerade lite utanför din bil där du sitter nu och det såg ut som en jävla... Det såg ut som choklad med Johnny Depp. Det såg ut som att någon försöker skildra en klyscha av Provence. Liksom man tänker så här, men så gud, så där kan det inte se ut.
Nej, jag är ju första gången jag är i Provence nu. Jag är i Provence med Majas familj.
Ja.
Majas pappa har hyrt ett hus i Provence i en liten by som heter Tourette-sur-Loup.
Ja, det är roligt att den heter Tourette.
Ja, men det är helt otroligt, liksom en gammal medeltidsby. Ja, men där i alla fall så har vi hyrt ett hus och... Jag tror att jag behöver alltid leva i Provence.
Ja.
Det kommer bli så nu.
Ja.
Ja, men vad fan. Alltså. Det finns ställen i världen som inte har, som har fina saker. Men alltså fan, Provence och som Frankrike generellt, alltså det är ju, de har ju allt i det här landet.
Ja.
De har en perfekt storstad i Paris. De har Alper. De har Medelhav.
Mm.
De har liksom hela det här norra där uppe, vad heter det? Där uppe i... Ja. Jag kan ingenting i Frank.
Ja, Normandie. Eller nej, Normandie är västkusten.
Ja, men vad fan heter det där uppe då? Gud, äpplena.
Okunnig vi. Alsace, champagne. Jag
vet inte. Men jag tycker det är bara så skönt att vara i ett riktigt land som världen räknar med. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså, man är på en plats som räknas. Inte Sverige liksom. Som är... Det är svårt med Sverige ibland.
Ja, det är verkligen svårt. Det är verkligen svårt. Ja. Ja, det är faktiskt man kan fråga sig flera gånger om dagen faktiskt varför man bor i det här jävla pisslandet för.
Mm. Nej, men det är exakt. Men du är i alla fall på den bästa delen av Sverige. Du är gott på Gotland.
Ja, det. Och det känns fantastiskt. Det är kallt som djävulen blåser. Min mamma tjatar om att det är nordanvinden.
Mm.
Mm-hmm. Vet du hur många gånger hon har sagt nu att nordanvinden ligger kvar? Det är därför det är inte varmt. Säg nordanvinden en gång till och jag tappar det. Alltså.
Men när försvinner nordanvinden?
Ja, jag vet inte. Gör det någonsin det? Ja, ja, men den är på väg bort liksom. Men det är ju, Gotland är ju också ett jävla blåshål liksom. Det kan man ju aldrig komma ifrån heller.
Nej. Men var det inte någon som kallade Gotland för Sveriges Provence? Eller är det som är Österlen förresten?
Ja, då skulle jag nog tillskriva Österlen det mer än Gotland.
Ja.
Men det är skithärligt att vara här. Jag gör det som jag gör när jag är här och lagar lamm och grejer. Så jävla gott. Köper lamm från grannen. Ploppar in små vitlökar i den.
Och ja, men just det här med att man lever ju där. Alltså just det här livet som både du och jag lever just nu då. Alltså sagolivet. Som är att man kan åka och köpa sitt kött och laga sin mat.
Ja.
Det är något vackert. Nu liksom har jag åkt upp här med bilen upp i bergen till ett liksom, litet sån här boulangeri. Alltså det är väl bageri, va?
Ja.
Heter det boulangeri? Så,
vad heter det, sa du?
Boulangeri?
Ja, boulangeri. Eller? Ja, precis. Ja.
Eller?
Ja, det lät som du sa boulangeri. Ja, skitsamma.
Ja, okej. Ja. Nej, men så då och liksom köpa sitt bröd på morgonen.
Mm.
Åka ner till huset. Sätta på en espresso.
Mm.
Sitta i morgonsolen. Och, liksom, och sen så kommer dagen. Och sen så ska man, vad ska vi äta ikväll då? Nej, men då åkte jag upp till den här slaktaren. Vad heter det på franska?
Boucherie? Nej.
Ja, boucherie heter det. Ja, det heter det kanske. Det står det här. Ja. Ja, då kommer man upp då. Jo, men det är ett boucherie.
Ja.
Så det finns ett boucherie där uppe med en fransman som inte talar engelska, givetvis.
Nej.
Och kösystem som jag... Där snackar jag. Där saknar jag Sverige.
Ja, men det jämnar väl ut sig, va? Alltså,
ja, det
fördelarna väger upp nackdelarna. Hellre ha en kaosig kö i Provence än en uppstyrd kö i Forsa centrum.
Ja. Ja. Men nej, då kommer man dit och köper sitt kött och sen så handlar man liksom grönsaker på liksom den här legin i sån grönsaksstånd. Så åker man hit till huset, lägger fram köttet liksom till rumstemp, på med lite grill.
Mm.
Alltså att livet kretsar kring att köpa olika produkter av olika experter i olika butiker.
Mm.
Det tycker jag är livskvalitet.
Kanske någon liten ostbod där i kroken också.
Ja, verkligen.
Nej, fy fan vad trevligt. Kan vi hyra det där huset tillsammans? Kan vi...
Jag kollar med de här. En dansk som äger det, tror jag.
Ja, okej. Okay. Dansk.
Yeah. Men det här boucheriet jag var inne på.
Mm.
Han var en oerhört snygg man som drev det såklart.
Mm.
Och sen så bad jag om att få då 1,5 kilo côte de bœuf.
Mm.
Ja, vi kom fram till det på något vis via liksom skriva på telefonen 1500G för att han skulle förstå. Men jag sa 1,5 kilo. Och så när han liksom börjar liksom bara hugga den här, det är stor jävla liksom, ett stort stycke liksom, så ska han hugga ut 1,5 kilo till mig. Tar han fram en sån stor köttyxa typ.
Mm.
Och bara börjar banka i sin bänk som liksom har varit med så länge så att den liksom är som en jävla, den som en jävla ramp, som en skateboardramp.
Ja,
där han står och han bara slår typ 3 slag, väger den 1504 gram.
Ja. Ja, det är mys.
Det är snyggt.
Ja, det är snyggt. Den ligger där, den ligger där bredvid dig nu och liksom, den medverkar i podden, den här köttbuffen.
Ja, jag ska nästan bara... För lyssnare så kan jag liksom ändå ta upp lite av den så att du får uppleva den. Och sen så kommer ni ju se den. Jag kommer laga den här i podden den här veckan. Så att ni får se den sen. Men liksom, det är ett stycke kött.
Ja, där ligger den lilla jäveln alltså.
Ja.
Ja, fint. Vad fint.
Så ligger det, ligger den i bilen bredvid mig här. Ja, så precis så handlade det uppe hos honom.
Kan du bara klappa till den lite så man bara får en känsla? Nej, det är inte toppen radio. Det är inte, det låter som du sitter och runkar i bilen. Pappa ska ut i bilen bara spela in en podd. Sen så tok runkar i bilen på en parkeringsplats i Provence. Det kan man behöva ibland. men det gör inte du när du spelar in podd.
Fläska på en côte de bœuf på ett hål.
Nej. Är det lågt?
Nej, fan verkligen. Men ja, nej, men och det är också det här med liksom att man nu inte är bundet till just Provence, men att man tänker att det här med att ha barn i lägenhet är ju lite av ett djurplågeri.
Ja.
det är ju helt sinnessjukt hur harmonisk Harry är när han får liksom springa fritt och öppna en dörr och bara dra.
Ja, gränsen mellan in och ute suddas ut. Det är ju allt egentligen. Det är ju enda sättet egentligen att liksom överleva med hälsan i behåll som vuxen, att barnet kan få liksom springa ut lite. Det är bra, men du har ju ändå en jordfräs med dig på den här semestern. Det låter som att du bara springer runt och köper kött och har det mys. Det finns en 1,5 år jordfräs som kausar ur ibland också, eller?
Jo, men det är ju hela tiden. Ja. Alltså, alltså det är ju liksom en ständig... Idag har liksom faceplantat in en stentrapp och blivit näsblod och liksom varit nära att dränka sig själv i poolen. Och han är besatt av nu, som man säger, bubblo, bubblo, bubblo. Och det är att han ska dricka bubbelvatten. Så att han liksom springer runt i huset och letar efter olika burkbehållare som han tror är bubbelvatten. Och skriker bara bubblor, bubblor, bubblor. Och på restaurang går det inte vara. Vi har varit på restaurang på lunchen två gånger nu, två dagar. Och det går inte. Alltså, han sitter bara och skriker bubblo, 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 bubblo.
Men kan han inte få bubbelvatten då bara?
Jo, så får han ju det. Och sen så vet du, får han som säger att mia, mia, bubblo, mer. Ja, så blir han liksom helt anfådd av att han får bubblor. Men så det är liksom, det är klart att det är, att flyga med honom var inte aslätt heller.
Nej, men berätta om flygresan, för det brukar ju vara den största
prövningen. Vi gick upp klockan 4 för att åka, flyget gick vid 6:15 till Nice. Och vi väckte honom då på natten och tog upp honom. Sen var han ju liksom astaggad och glad för att han fick vara uppe tidigt. Det gillar ju barn. Och sprang runt på flygplatsen och var glad. Och sen så på flyget så var ju det 3 timmar ner. Så var det hans piggaste period på dagen ju. Mellan typ 6:30 och 9:30. Alltså absolut mest speedade tiden. Så han var som en hal ål inoljad i liksom glidmedel. Som hoppade upp och jag sparkade på allas säten. Tog såna här liksom informationsblad eller säkerhetstidningar. Vad heter det, så här, du vet. Parfym. Tjocka bibbor med liksom erbjudanden. Och kastade dem liksom på folk framför bakom. Och stod på huvudet. Ja, men det var ju spännande, så att säga.
Och du sitter och skäms lite över att han stör grannar.
Ja, lite så. Ja, exakt. Men verkligen. Men han har verkligen skött sig annars. Men en sak som har varit bra är att han har accepterat att åka bil nu. Det har han inte gjort tidigare i livet.
Ja, just det.
Och här är det ganska bilburet i bergen här.
Ja.
På tal om att hämta ut bil. Alltså det här är också en dålig sak med Frankrike. Jag skulle hämta ut bilen. Och sen bara... you can pay with the credit card. Jag bara, jo. Det är det jag tänkte jag göra också. Så tar jag upp telefonen och fram liksom Apple Pay. No. Jag har inte med mitt kort. Alltså, vem har med sig kortet nu? Jag behöver inte det. Eller, jag kanske borde ha tänkt på det såklart. Jag har tagit med mig kortet när vi ska åka till Frankrike.
Ja, men vadå? Det är jättekonstigt. Vem tar inte Apple Pay nu för tiden? Maskinerna är ju maskiner. Liksom.
Ja, jo tack. Jag vet. Nej, och så blev han irriterad på mig för det. Men sen så bara tänkte, fan, nu har jag verkligen... Och det här var ändå på Europcar. Alltså på flygplats i Nice.
Ja.
Så det är ändå liksom inte, det är inte en fransk boucherie, alltså någon bergsby liksom. Utan,
nej.
Nej, och sen tänkte jag, fan, nu är det kört. Nu måste jag liksom Maja betala allt, så måste jag liksom swisha. Du vet, det är en jävla jobbig, stökig grej.
Ja.
Och ha med sig. Så varenda ställe vi har varit på nu. Allt från liksom ostbutiker till boucherier till liksom grönsakstånd.
Ja.
Jag har frågat, Apple Pay? Yeah, of course.
Aha. Ja, du ser.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Ölet som kommer från Pilsen i Tjeckien.
Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har, vet, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet. Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också
fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en liksom ställe som har pilsnerurkuell, så har de alltid en, då har man, liksom en pilsnerurkuell certifierad tapster som genomgår liksom en, ja, de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp allting. Mm. Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar om mycket.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset, häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet. Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack. Vi kommer inte ha någon klassisk maträtt idag.
Nej, men vi ska mer prata
om vad du ska göra ikväll. Det känns mysigt att tänka på.
Ja, vi kan ju också, det är också, det tänkte jag på. Det är som en kul grej att vi kan ju komma fram tillsammans lite. Vad jag borde göra.
Absolut.
Så, jag har inte bestämt mig helt, nämligen. Så det tänkte jag vi ska göra.
Nej, du har ju köpt den här köttbuffen, så det är den vi utgår ifrån.
Det är ju the main piece, så är det ju. Och det är lite tungt. Alltså, först hade jag tänkt göra någon så här risotto och någonting, men det är så här, när jag äter så här kött på det sättet så vill man ha något liksom enkelt eller så något lätt ju.
Ja, någon liten fräsch sallad eller någon liten grönsak.
Några grönsaker. Alltså här nere är det ju, det är ju dags nu för alltså det finns ju enormt mycket vad heter det? Sparris nu.
Det är den tiden på året. Det är den tiden på året när det är dags att lyssna på tysken i Nyhetsmorgon som gnisslar sparrisar. Ja, det är den tiden på året.
Men vad känner du inför att stå med två sparrisar så här och gnida dem mot varandra?
Ja, det är hjärtat, det slår lite fortare. Det är så när man ser sparrisarna. Vad det viktigaste det är så det är sparris, det är när man köper sparrisarna. Då så det först ska den dofta fräsch och sen kan man alltid höra det ljud. Fågelkvitta. Mm. Så ska det låta. Då är det våren här.
Ja, nu vill man skjuta sig själv igen.
Ja, nu vill man gå in i sitt inre rum och hänga sig. Ja, men det är klart att du ska göra sparris då. Du ska ju bara göra liksom någon sorts grilla sparris med, och sen har vi lite parmesan och långbakade tomater och ha någon sorts sparrisbädd bara. Och sen det där fina köttet. Kanske måste ha någon kolhydrat ändå bara för att, eller?
Ja, nej, jag vet fan alltså. Men jag tänkte att jag ändå skulle stå till på att göra, alltså, det är klart att jag måste göra en bearnaisesås.
Ja, det måste du ju faktiskt göra.
Alltså, jag tycker det.
Ja, ja, då behöver du ju inte någon, då det blir så mycket mastigt. Då behöver du ju inga potatis eller någonting.
Nej, nej.
Grönsaker, alltså, bearnaise, sparris. Ja, fy fan vad gott.
Ja, och jag har ju liksom alltid hela mitt liv alltid hållit med om när folk pratar om de här tomaterna i Sverige, att de är smaklösa.
Mm.
Men det här är ju typ andra gången jag är nere vid Medelhavet i hela mitt liv.
Mm.
Så jag har liksom inte upplevt de här tomaterna vid Medelhavet tidigare. Men jävlar.
Ja.
Till och med nu. Alltså det är inte ens säsong för det.
Nej.
Riktigt. Här. Alltså, men de är liksom... Jag åt det, alltså, till frukosten så åt jag liksom mer tomat än baguette.
Ja, för fan vad gott. De är så köttiga, de är nästan som vattenmelon liksom, eller hur? Sen
ja, exakt.
Mörkröda så, i köttet och
exakt såna.
Åh,
så på med som flingsalt och så bara in i munnen. Och det, alltså, man får ju bara utnyttja det och liksom håller på att sluta och laga till tomat nu när man är här.
Ja, verkligen. Ja, du kan göra en toppen tomatsallad bara.
Ja.
Ja, kul.
Men jag tänker att jag liksom, om man lägger, jag tänkte nästan att man ska köpa mycket sparris och sen så varje tallrik så täcker man lägger som 10 sparrisar över en tallrik i rad,
ja,
snyggt så.
Ja, ja.
Och sen så riva över, eller så lägger man på tomater. Fast tomat och parmesan, är det gott verkligen?
Ja, det är jättegott. Det
ja, det är så. Ja,
ja, ja. Eller så kör du mozzarella eller någon annan härlig ost.
Ja, men det kanske jag ska göra. Alltså tomat, mozzarella och sparris.
Ja, och olivolja, flingsalt och vinäger. Bara enkelt. Enkelt. Rustico.
Ja, men det där är exakt. Det här huset är ju från medeltiden. Det ska liksom hålla ingen finlir här.
Nej, precis. Och det här kommer vi få följa då i någon sorts härlig fransk somrig tutorial.
Ja, verkligen. Det kommer filmas både berg och sol och palm och det här samtidigt som vi lagar den här maten nu.
Bra.
I veckans rätt. Så det kommer vara behållningen för veckans avsnitt, tror jag.
Gött.
Men jag kan liksom inte sluta tänka på det här med att hitta en möjlighet i livet att kunna bo här i alla fall liksom några månader om året. Alltså vad är det som krävs?
Ja, vad är det som krävs? Det krävs 60 miljoner på banken.
Ja, men det gör ju inte riktigt det. Alltså, jo, alltså, man kan ju hyra, men jag menar inte att man ska göra det. Man får testa den. Man kan inte köpa ett hus för 60 miljoner, så att säga.
Nej.
Eller ens 3 miljoner från början med. Man vill testa hur det är.
Ja.
Funkar det, så att säga.
Ja.
Men det går, finns det så här, om jag ska bo i den här bergsbyn här, i Tourette-sur-Loup.
Ja.
Inte fan, alltså, Harry kan ju inte gå i skolan här.
Nej, men vadå? Han börjar inte skolan förrän som 5 år. Han kan väl...
Nej, men jag menar, jag ska göra resten av livet.
Ja, ja, ja. Jo, men, ja, men det är klart han kan.
Ja, man kan det.
Ja. Barn lär sig språk jättesnabbt. Så bara, eller så finns det väl någon svensk skola en bit bort eller något, jag vet inte. Det är väl en massa rika svenskar där nere.
Ja, nej, men det vill man ju heller inte vara en del av, såklart.
Nu, nej, det är som de här som
flyttar
till, alla svenskar som flyttar till Palma, och så finns det någon svensk skola där, mm, där som är jätteåtrovärd, och så ses alla familjer nere på stranden på söndagar, alla liksom Palma svenskar. Det låter ju på pappret lite härligt, men är ju också såklart en vidrig tillvaro.
Ja, nej,
det är sådana lätta dunjackor och suvar och liksom, ja, nej. Varken du eller jag skulle känna att vi bottnade där.
Nej, verkligen. Efter några öl igår satt jag liksom och pratade om hur viktigt... en diskussion som landade att jag uttrycker till Petter och Maja och hela familjen att jag tror alla barn behöver växa upp lite på det vi är än. Jag tror det är viktigt. Är det för åsikt?
Var det din åsikt?
Det var min åsikt. Jag landade i den åsikten till slut. Jag har liksom blivit...
Ja, klassresan är komplett.
Men jag har blivit galen.
Ja,
jag tyckte det lät helt rimligt. Sen så hörde jag mig själv säga det. Att alla barn behöver växa upp på Rivieran.
Nej, men alla barn behöver se Rivieran någon gång i sin barndom.
Ja, men det behöver...
Jag kommer ihåg min bästa semester någonsin nästan när jag var liten var när vi tog... Jag och mamma och min syrra tog tåget till Rivieran en sommar.
Oj, ja.
Och då åkte vi tåg ner. Jag vet inte om jag har berättat det, men vi blev ju rånade på tåget på väg ner.
Nej, va? Berätta.
Jag och min mamma var liksom ensamstående med oss, men hon bestämde en sommar att nu ska de fan åka till Rivieran. Så att vi tog tåget. Och på tåget, någonstans, liksom, då åker man ju först ner någonstans till Skåne, så åker man i alla färja, och sen så hoppar man på tåget till Tyskland och åker genom Tyskland. Ja. Och sen på natten någon gång så passerar man liksom Tyskland och Belgien, och sen så åker man in i Frankrike på morgonen, och så kommer man till Paris, och därifrån tar man ett tåg ner till Rivieran. Ja, men så någonstans där på natten så vaknar min mamma. Det här var ju på 90-talet. Och hon hade ju hela reskassan i en rulle. Du vet. Hon hade tagit ut liksom hur många 10 000 franc eller vad fan det nu var på den tiden. Ja. Jag vet inte. Men det var mycket. Vi skulle vara där i 2 veckor liksom.
Ja, hon hade tagit ut besparingarna, så att säga.
Vad tror du hon gömmer dem?
För att vara safe. Hon gömmer dem.
Ja.
BH'n?
Nej, hon gömmer dem under huvudkudden. För att där ligger man ju med huvudet liksom.
Jaha, på tåget.
Ja, det är också den absolut största klyschan man kan tänka sig, väl?
Ja, men alltså, pengarna under huvudkudden, ja. Eller under ja, det är klassiker.
Ja, men hur som helst så vaknar hon mitt i natten. Och vi delar också hytt med typ, det ligger en så här jättespeciell typ shaman högst upp, kommer jag ihåg. För jag låg och tittade på honom hela natten, för vi delade hytt.
Mm-hmm. En shaman.
Ja, men han hade så här dread hela vägen ner till golvet och jättelångt skägg och så här konstiga jättelånga örhängen och så här. Det var lite random bara så här. För mig som 11-åring så var det
du
lite...
ligger under honom. Alltså det var en sovkupé.
Och det ligger en shaman högst upp och snarkar. Min syrra ligger och
med
sover.
Håret nedanför.
Ja, men som hänger ner som en orm från våningssängen.
Som en draperi för dig, så att säga.
Ja. Det var speciellt. Det var en speciell natt. Och jag var ju lite ängslig som barn. Så jag tyckte ju att allt var väldigt konstigt och läskigt. Sådär. Och dela hytt också med främlingar. Men till slut somnade jag då. Men jag vaknar snart igen av att min mamma säger bara, jag har blivit rånad. Jag har blivit rånad. Och mitt ängsliga lilla pojkhjärta, alltså jag blir så rädd liksom. Men min morsa blir någon sorts, hon går in i någon sorts här mama bear mode. Och bara öppnar dörren från hytten och bara, I have been robbed! Och hämtar konduktören. Och det är mitt i natten, alla ligger och sover. Men sen så börjar dörr efter dörr öppnas i tågvagnen. Och så kommer det ut någon amerikansk tant som säger, I have also been robbed! Och så visar det att det är någon rånarliga som har gått genom hela vagnen. Gått in i hyttar och snott pengar.
Åh, jävlar.
Ja, och till slut får mamma fatt på den här konduktören. Och det visar sig att det är flera som har blivit rånade. Och de stannar tåget någonstans i Aachen. Minns jag att det hette Aachen. Ja. Det är typ belgiska, tyska gränsen eller något sånt där.
Ja. Ja, jag har varit där.
Ja, och ingen får gå av tåget.
På träningsläger med fotboll.
Är det sant? Ja, det är ingen, det är ingen stad man vill stanna i mitt i natten. Nej.
Nej, det inte... köpte porrtidningar på Texaco eller Texaco.
Aha, ja, det är mörkt. Ja. Men, men de stannar i alla fall där. Det kliver på tyska polis, gränspoliser typ. Alltså det är ganska dramatiskt det här liksom. Och mamma då, hon säger att hon kommer ihåg, för att någonstans i sömnen har hon liksom märkt någonting så här. Så hon känner igen liksom någon sorts doft, någon sorts aura kring den här personen som har rånat henne. Så att hon går med de här poliserna mellan hyttarna och ska försöka identifiera personerna som har rånat oss. Till slut kommer hon in i en kupé där det liksom inte luktar sömn. Det luktar cigarettrök och det luktar liksom vaket.
Ja.
Då visar det sig att det ligger givetvis tre ryssar och låtsas sover i den här kupén. Och mamma säger så här, jag känner igen den här cigarettdoften. This must be them, typ, säger hon till honom.
Ja.
Var på de här gränsvakterna söker igenom hytten, hittar mammas rulle med pengar bakom toaletten.
Nej.
Jo. Ja.
Otroligt.
Ja. Men för att få tillbaka sina pengar så måste hon kliva av i Aachen och suga identifierar suga av alla gränsvakter. Varför måste du dra det dit för?
Nej, förlåt.
Hon måste, det är min mamma du pratar om här.
Ja, förlåt.
Ja.
Usch, jag är inte sån, jag är inte sån här. Jag blir fransk, sydländsk.
Du träffar henne flera gånger per sommar, tänk på vad du säger.
Usch.
Ja,
ja, förlåt.
Men hon måste följa av och identifiera de här gränsvakterna. Eller rånarna.
Ja.
Det måste formellt fyllas in en jävla lapp för att hon ska få tillbaka sina pengar. Hon kan inte bara få dem så här, det här är mina pengar.
Nej.
Utan
det ska, ja, det är liksom, rimligt.
Det ska skötas ordentligt. Ja.
Ja.
Men det här leder till att hon måste gå av. Och jag och min syrra åker vidare själva.
Nej!
Ja, men min syrra är typ 15-16. Så att hon är... Och du vet, det är några timmar kvar till Paris. Hon måste hoppa av i Aachen och identifiera dem. Sen ska hon komma efter.
För att inte du följt med då?
Nej, men jag kunde inte följa med till en jävla polisstation mitt i natten i Aachen.
Nej.
Så att vi åker vidare. Det här nattåget. Oh, med den här shamanen. Och ska gå av på Gare du Nord i Paris. Och vänta in henne. För det dröjer typ 5 timmar tills vårt tåg ner till Rivieran går. Men de timmarna. När mamma var på en polisstation i Aachen. Och jag och min syra puttrade vidare. I liksom.
Genom Belgien med en shaman.
Ja, genom Belgien tillsammans med en shaman. Jag sov ju inte en blund. Jag tror jag låg och gnydde i min säng. Och var, jag trodde jag aldrig mer skulle träffa min mamma. Nej. Jag trodde hon skulle liksom fastna där på något sätt. Eller själv åka i fängelse eller något. Du vet att något skulle hända.
Ja, klart, men...
Och sen kommer vi till Paris. Och sitter och väntar på henne. Det är kaos. Och så ser Paris för första gången. Liksom, hur mycket folk som helst.
Och satt ni på en parkbänk då? Bara väntade.
Nej, men vi satt oss där uppe vid centralstation på någon bänk och bara väntade. Jag bara satt och tittade på klockan och tittade efter mamma. Det fanns inga mobiltelefoner heller ju på den tiden. Det fanns ju ingen kommunikation överhuvudtaget liksom.
Nej, det här men är 91-92 då helt enkelt.
Till slut, efter lång väntan och liksom tandagnisslan så bara ser jag min mamma komma upp från en rulltrappa, gå mot oss och vifta med den här Forex-kuvertet i högsta hugg och bara, nu åker vi till Rivieran. Och sen hade vi 2 veckor, fantastiska veckor i Collioure som också är en liten kuststad där nere som är så jävla pittoresk och mysig så det är inte klokt. Men det är min bästa semester någonsin. Just för att uppbyggnaden till den var en sån jävla mardröm också. Så, och jag blev så stolt över min morsa att hon var så jävla krutgumma som bara gick av där och jävla, pekade ut dem och bara...
Vilket dundervittne också. Och nu borde det liksom kallas in till alla typer av liksom experthjälp i hur man minns saker. För det där är ju ett problem med folk som är vittnen saker. Man glömmer bort hur alltså man är dålig som vittne som människa tydligen.
Nej, men hon var liksom också så jävla... Hon
var otrolig på det.
Ja, så grymt att bara kunna känna sig på en aura. Alltså hon såg ju ingen, men hon kände liksom doften och känslan av rånaren. Ja, det är mäktigt.
Ja.
Ja, och börja inte prata om några gränsvakter som ska sugas av nu. Ja. Nu. Du räcker det. Vi följer ju båda Thomas Brolin.
Thomas Brolin följer vi med intresse.
Blandad förtjusning. Eller, ja, nej, men det är mycket paddel och sådär som är kanske inte det roligaste.
Han bara kan lägga upp så här en bild på en paddelbana där han liksom panorerar för långsamt. Med paddelsöndag.
Ja.
Men grabbarna.
Ja.
Och sen så är det bara, okej. Okay.
Ja. Men det man gillar är ju liksom mest gammalt fotbollskontent och det är lite gött. Han lever ett gött liv i Sigtuna liksom.
Ja,
han har det inte dåligt. Det är Marbella och Sigtuna och det är mycket grilla och ha det gött. Men så en lördag tror jag så la han upp en bild från sitt kök och det gör han ju inte så ofta. Men då hade han haft paddel lördag med grabbarna eller om det är travlördag eller vad fan det är. Men då hade han gjort en
lyxpytt.
Han gjorde en lyxpytt med hemligt recept.
Ja,
som han filmade.
Nej,
men det är det som jag vill bara... Jag har satt den här bollen i rullning nu. För jag har träffat honom en gång på en golfturnering. Och morsat lite sådär.
Jag tror inte att han
skulle känna igen mig nu sådär.
Jo, men han...
Nej, men han är inte så... Han var inte sådär överdrivet social som jag kanske hade trott.
Nej.
Du vet, han var ganska sluten. Men jag försökte. Han var ju en barndomsidol för mig, så jag försökte ändå så här småskoja lite så här, du vet, när man stod och skulle slå ut och hej och hå. Men jag fick inte så här supermycket respons, kände jag väl. Men jag tycker ändå att han är fascinerande på något sätt. Och jag tyckte att den här lyxpytten var fascinerande. För han hade ju, någon hade ju fotat honom när han stod med den här lyxpytten. Den såg ju inte så superlyxig ut, om vi ska vara helt ärliga. Eller?
Det såg väl ut som en klassisk rövspy,
ja. Ja, men ja, alltså den såg man nej, såg inte som, riktigt
det var lyx var inte ordet jag såg mest av allt.
Nej, men jag menar kallar han det lyx så är det förmodligen lyx. Alltså han lever ju ett liv i lyx.
Men han har väl säkert köpt en oxfilé som han liksom har tryckt ner den där.
Hur som helst, innan vi liksom pissar på den så jag är nyfiken på den och jag bjöd in honom till podden för att komma och berätta om sin lyx.
Nej.
Jo.
Det är sant.
Ja.
Jag har inte fått svar givetvis. Jag kallar alltså lyxpytt för rövspya.
Nej. Han får ju komma och motbevisa då. Ja. Det är jättespännande. Jag tror att alla som lyssnar nu skulle vilja höra om Thomas Brolins påstådda lyxpytt.
Ja. Han är ju intresserad av mat. Alltså han bodde i Italien ganska många år. Och har sen också pratat mycket om hur fantastiskt det var att leva där. Med just mycket tanke på vilken god mat det var.
Ja, precis. Ja, men så att jag menar, det finns ett matintresse och jag tror att han skulle vilja komma och berätta om den. Och jag tror att våra lyssnare skulle vilja höra om den också. Han är ju en svensk legend liksom.
Ja, verkligen. Ja, det finns mycket. Han är ju också min största barndomsidol, så att det vore ju asmäktigt.
Ja, men så att nu är inbjudan skickad. Jag vill bara säga det.
Jag har så mycket olika rykten om honom som jag egentligen vill ha en fördomspodd med honom, så att säga. Alltså, det finns mycket som jag har hört om honom.
Mm. Det kan hända att det inte faller så väl ut. Men ja, vi testar.
Har du hört om vad han dricker för måltidsdryck?
Ja, det finns ett rykte då om att han dricker röd mjölk, eller?
Åh, vilket rykte.
Nej, men jag vet inte.
Nej, ryktet är, alltså som sagt, ryktet säger att han alltid, oavsett tid på dygnet och dag, alltid dricker gin tonic till maten.
Ja, det är ett bra rykte. Kungligt ju.
Men jag har däremot kollat in varje gång han dricker på, alltså äter. Det ser inte ut som att det är det. Så jag tror att det är en totalt rykte bara.
Ja. Men det är ohållbart såklart. Men ja.
På tal om legender så hörde jag en historia om Inger Pippi Nilsson.
Mm.
du vet, ja, hon spelar Pippi helt enkelt. Hon har ju som en grej att hon verkligen vägrar prata om Pippi Långstrump. För det är liksom, ja, varje gång man bokar in till ett program eller så här, så är det så här. Nej, ingen vill inte prata om Pippi.
Nej, precis. Nej.
Vad ska du göra här, höll jag på att säga? Ja. Mm. Ja, men det är tråkigt såklart. Alltså, om hon inte vill det så vill hon inte. Och hon är väldigt mån om att inte prata om det själv och ta upp det på något vis. Men så fick jag höra om en filminspelning hon varit med om för kanske ja, men typ 10 år sedan. Och i en av scenerna där hon är med i, så var det så att en hund skulle springa in genom en dörr som hon öppnar. Och hunden vill inte samarbeta. Hunden hoppar. Ja, det funkar inte. Det tar typ 50 tagningar. Hunden är dum i huvudet.
Mm.
Och sen när de pratar om den här, när de tar en paus så pratar de liksom om den här scenen att det är svårt med djur. Och då sa Inger Pippi, ja, alltså för länge sedan så gjorde jag ett projekt med en apa. Säg bara att du jobbar med att du är Pippi. Du behöver inte låtsas att det är ett projekt med en apa, det är Pippi Långstrump. Och hon vill så jävla lite prata om det här jävla Pippi, men så att hon pratar om det som ett projekt med en apa.
Ja, nej, stackarn, det är jätte...
Jag tyckte det var vackert och på något vis.
Ja. Fast
också lite mörkt.
Det här projektet med apan. Men det måste ju vara jättejobbigt för de där som har gjort såna där.
Men du har väl vänner också. Du måste ju liksom, du är inte där själv såklart, men du har ju ändå varit tidig i din skådiskarriär och har liksom vet vad det är.
Men
de här alltså Håkan och de här, alltså de här liksom som var yngre och var barnskådisar som Pippi och gänget.
Ja. Men jag tror
liksom
att
det är jobbigt med det, tror du.
Nej, men jag tror att det blir så jävla mycket att hantera när man är i den där åldern och så där liten. Jag tror att det är samma sak som med Bert. Han bor ju i Sydamerika nu, någon sorts matematikprofessor. Han har flytt landet liksom.
Mm.
Varken de som spelade Eva Adam, ingen av dem jobbar ju som skådis nu. De liksom, det blir för mycket. Man vill vara bort från det där.
Mm.
Väldigt många i alla fall. Sen finns det ju barn som älskar det där och kör det där hela vägen ut. Men då tror jag att man måste ha ett väldigt bra... Man måste ha väldigt bra uppbackning hemifrån och kanske komma från en sån familj. Alltså kolla på Wahlgren-syskonen eller du vet, som bara är födda i rampljuset liksom. Och älskar det. Fortsatt älskar det liksom. Men vissa av de där som inte liksom kanske har den backningen riktigt och är med om en sån stort genomslag kan inte riktigt hantera det och vill vara bort. Men jag tror, för min egen del så tror jag att det var bra att jag inte fick... jag fick ju aldrig några huvudroller. Jag spelade liksom biroller så här lagom, så att det liksom, det var bara lite först, lagom.
Var Bert
liksom
den första riktiga, alltså stora du det? Brorsan?
Ja. Men då, nej, jag var inte brorsan, jag var ju hans klasskompis, nej. Benny.
Ja, hans klasskompis, ja.
Ja, men jag provfilmade ju för Bert.
För själva Bert?
Ja, men liksom det var ju det man sökte.
Ja, okej. Okay. Så du åkte ut i enskild skola och tog de bästa liksom? Alltså det var bara
men jag kommer ihåg väldigt väl, för att jag höll ju på med teater och sådär. Jag var ju liksom någon sorts teaterapa när jag var liten. Ja. Och sen så hade min mamma klippt ut en annons i DN om skådespelare sökes till Berts dagbok. Och då hade jag ju läst Berts dagbok hela min uppväxt.
Ja.
Mm. Och så fick man åka till filmhuset och provfilma typ med någon liten scen. Och så fick man improvisera lite. Och så gjorde jag det. Och så gick man ju hoppades på det. Tänk om jag skulle få spela Bert, liksom.
Mm.
Men sen så fick jag ett sånt bara, ja hej, jag skulle vilja att du spelade Benny. Men då blev jag ju skitglad också.
Jag blev skitglad.
Och så här i efterhand så kanske det var bästa som har hänt med att man inte fick Bert-rollen. För då kanske man hade suttit i Sydamerika nu och varit matematikprofessor. Mm. Eller det är ju ingen risk med mig. Att jag hade väl supit ihjäl mig bara och bott...
Det är grillat kött och supit i Aachen. Liksom, i Argentina.
Jag hade bott i Aachen och sugit av gränsvakter. Druckit gin tonic hela dagarna. Det hade varit mitt liv om jag hade fått världsdag.
Ja, det var väl min svärfar helt enkelt. Det var ju Thomas som var regissör för filmen väl?
Ja, så jag ska tacka. Du får tacka honom. Får tacka honom. När du träffar honom.
Men det var, visst var det?
Ja, men han var ju med på den profilen. Jag minns ju det. Jag såg på honom att liksom, han tyckte att det fanns något där, men inte riktigt det där lilla extra för att få spela Bert. Men det är ju story of my life. Men, Ofta bra men aldrig bäst.
Men sen några år senare så kom ju liksom ett nationellt break ändå med Tobbe. Alltså det blev ju nästan en kult kring karaktären Tobbe i Eva Adam.
Ja, just det. Mm. Ja, det blev lite mer.
Men då var du lite äldre. Var inte det rätt skönt? Alltså, om den hade varit 12 när den hade kommit.
Ja. Nej, det hade inte varit bra för mig.
Nej.
Nej.
Nej, jag har inte gjort så mycket skådiska. Jag har spelat en björk en gång i en föreställning i trean.
Aha. Spännande.
Det är min enda skola. Ja.
Var du inte med i Tårtgeneralen också och spelade någon finsk journalist? Eller var det Markus Krunegård?
Ja, journalist var att ta i. Alkis kallas det mest, tror jag.
Ja, men eller hur? För du är med, man ser dig i filmen om man ser den.
Ja, i Tårtgeneralen så syns jag när jag Micke Persbrandt, Jonas Lundqvist, vi spelar, eller Micke Persbrandt spelar huvudrollen i filmen. Men jag och Jonas Lundqvist och en lokal förmåga från Köping. Vi spelar tre Köpingfinnar.
Ah.
Som ska, vet du, visa hur det gick till när Eskilstuna finnarna kom till Köping på 80-talet. Då spör de ner dem och kastar ner dem i ån. Och det gör vi då när Markus Krunegård spelar Eskilstuna finnarna och kommer dit.
Ah.
Och då fick jag sätta, det var så skönt. Vi var ju där och liksom, när vi skulle liksom göra scenen så var ju alltid Kimmo Rajala där också. Han som är stuntkoordinator nummer ett i Sverige.
Ja.
Och då jag fick uppdraget av honom att sparka, sätta foten i bröstet på Krunegård när han hängde längs relingen på bron när han skulle kasta sig ån.
Kul ju.
Men jag har god känsla.
Ja.
Att liksom så här, bara faktiskt få sparka ner någon i en å. Det är väldigt lite en barndomsdröm.
Ja, lite primitiv liksom önskan att ha gjort någon gång i livet på något sätt.
Men det var så speciellt när Kimmo var där och visade, så hade han med sig sin stuntkoordinator, typ, eller han som en assistent. Så skulle Kimmo liksom visa hur man skulle göra. Så då satte den här assistenten på sig liksom våtdräkt, hängde längs relingen och skulle Kimmo liksom visa hur man gjorde.
Mm.
Hon bara, egentligen är det bara att ni ställer er här och sen så är det bara, han har en ganska speciell brytning ju. Den är lite,
den är lite finsk.
Knappt kvar. Och sen så bara, så sätter du skon liksom i bröstet på honom och sen så puff, säger han. Sparkar han bara stenhårt i bröstet så flyger han bakåt. Ja, men behövs det verkligen någon som visar det här? Jag trodde det var liksom att han liksom satte foten fast och sen tryckte till långsamt. Det var bara som att han bara skickade ner den där jävla assistenten ner i ån.
Ja.
Så är det samma sak på Marcus sen.
Ja. Fan vad
han
kul för dig.
Ja, det var avis. Kul att trycka ner. Ja. Ja, det var härligt.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Tänk att jag nu ligger här, sitter här i bilen med min kottebuff.
Det där ljudet behöver vi inte höra.
Och vänta på att den ska bli, hela dagen ska gå åt att den här ska få en temperatur att bli liksom helt okej. Okay. Ja. Det är då 5 personer som ska käka. Den är liksom, kan den vara 7 cm hög i liksom i diameter.
Mm.
I diameter på höjden.
Mm.
Tjockleken på köttbiten. Det kommer ta sin tid att grilla den här.
Mm. Har du tagit med dig någon egen liten sticka eller?
Nej. Nu är det tufft.
Det här ska det bara, du ska bara gå på feeling eller?
Ja, men det är ganska väl utröttat kök här, så kanske finns en.
Ja, det lär det göra.
Det finns ett köksredskap som finns i det här huset som jag inte har liksom jobbat med tidigare. Det är en gasspis här inne.
Mm.
Och så har de alltså som gjutjärnspannor. Mm. Fast de är, gjutjärnspannorna är typ som ugnsformar med kanter. liksom.
Ja. Ah. Mm.
I olika storlekar.
Mm, trevligt.
Så man kan i teorin med de här många olika storlekarna av de här pannorna täcka hela jävla liksom spisen.
Ja, ah, och bara ha som ett stekbord.
Olika fack. Ja, som är, med liksom, då blir det som fack liksom ändå.
Ja. Ah.
Men som är, de har funnits här länge märker man. Och så när man steker den där, det är liksom, det blir sån jävla yta på de här sakerna. Och ingenting fastnar och allting är så jävla inbränt och liksom gammalt.
Ah.
Men just att ha en gjutjärns liksom form. Att kunna liksom sätta på en, över en låga och laga mat i med ordentliga kanter.
Ja.
Som, det är liksom det är fantastiskt.
Det är fan vad trevligt.
Igår så gjorde Thomas mat. Då gjorde han köpt så här skirt steak liksom på vanliga affären. Och stekte dem där i. Och sen så hade han gjort han hade hackat ner rosmarin, kapris, vitlök och citronzest som han efter köttet var klar bara smällde ner i där. Och sen så hällde han på så här krämdubbel. Alltså krämdubbel är ju nedkokad grädde som man kan köpa i Frankrike nu. Alltså, det är sånt, alltså, ja, reducerad grädde. Och bara ner i den här där han har stekt köttet. Oj. I den här fantastiska liksom, då formen, stekformen. Och då har du liksom du kan man göra mycket sås i en sån form också.
Åh jävlar vad
gott. Förstår du vad jag menar? Alltså det är verkligen, det finns höga kanter som är bra. Det är också svingott.
Åh, fy fan vad gott.
Nej, men jag ska göra nu. Då åker jag och köper sparris.
Ja.
Och riktigt köttiga jävla tomater.
Ja.
Tycker jag ska köra på mozzarella? Eller ska jag köra på parmesan?
Jag tycker nog ändå parmesan alltså.
Ja.
Eller så tar du liksom, eller så kör du någon så, om du ändå ska köra helt franskt, att du kör någon motsvarande, inte parmesan utan typ. Det finns ju motsvarande, vi gruyère, alltså hyvla gruyère eller comté eller någonting sånt.
Ja men exakt, alltså, det är någonting med parmesan som jag inte känner är rätt.
Nej, jag håller med. Nej men då skulle jag göra så här långa, göra en bädd liksom av grillad sparris.
Mm.
Och sen bara hyvla över typ, du kanske skulle hyvla över. Det finns ju en förrätt på tweed som är fan det godaste som finns.
Mm-hmm.
Det är liksom brynt smör, hyvlad comté och rostade hasselnötter typ.
Ah, du, nu har vi det.
Det på sparris och så köttbuffa. Alltså,
ja, och sen så gör man en side salad med tomat, alltså bara en tomatsallad.
Ja, ja.
Och har på sidan.
Och du grillar citroner.
Ja.
Och pressar över skiten sen. Behöver ingen sås eller någonting. Ja. Det ska du göra.
Nej.
Comté, brynt smör, rosta upp lite hasselnötter eller några nötter av något slag. Ja. Sprinkla över sparrisen med comtéosten. Comtéosten kommer nästan smälta lite över det där.
Ja.
Och sen en perfekta côte de bœuf. Och sen en fräsch tomatsallad. Och sen lite grillad citron. Halloj!
Ja.
Det är bra.
Du knäckte koden.
Knäckte fan koden.
Skönt. Då ska jag göra det där. Det här blir verkligen kvällens uppgift.
Och så köper du något franskt lokalt vin då såklart. Du är inte i Rån, du är inte i Rånområdet. Du är i Provence. Vad är det man dricker där?
Ja, men det vet jag inte. Jag kan inte det här. Jag kan inte googla heller, känner jag nu. Det verkar vara att de är bra på rosévin här.
Det är ju sig skitgott också. Vårigt. Ja. Ett gott rosé till grillat kött och en tomatsallad är ju inte dumt alltså.
Ja, verkligen. Jag tycker att rosévin är ju det godaste för mig. Som inte dricker vin så mycket så är det liksom den perfekta blandningen av en medelväg som funkar bra för mig.
Ja, det är skitbra.
Alltså en annan sak som jag också älskar med att vara vid Medelhavet, jag tror inte det är liksom kopplat generellt eller specifikt hit, men alltså vi var på en sån här Carrefour.
Mm.
Alltså en stor matbutik. Och sen var det en annan som heter Leclerc. Mm. Som också är en stor jävla liksom, matbutik.
Mm.
Som liksom är, man blir ju, man får ju liksom lite minisvaj på ballen va? När man går in där.
Mm. Mm.
Det är så jävla fint med matbutiker här nere.
Ja, ja det alltså, är det bästa som finns. Åh, det är så,
och så först kommer vinerna liksom.
Mm.
Och då är det så här massa bordsviner som ligger, det ligger som att det vore tandkräm i lådor. Alltså vi liksom på ICA i Sverige.
Mm.
Och så kostar de så här, en flaska kostar liksom 3,50 euro.
Mm.
Så köpte de den och de tyckte det var bäst de har druckit. Det kanske bara är för att det är, känns bra.
Mm.
Men, och sen så bara så är det liksom lika stort som, ett, som Ica, Vana, Diesel, liksom, bara den platsen. Och sen så går man vidare och så kommer man till grönsakerna. Och det här är ju det största skillnaden, det är ju det. Alltså jag förstår inte, om man som fransman kommer till Sverige och ska handla mat, eller som italienare, vad fan som helst.
Mm.
Vad är det för, alltså grönsakerna, det är ju nog helt annat.
Ja.
Hur ser det ut? Vad är det för skit vi får upp där i norr?
Ja, nej. Det är deppigt. Det är deppigt. Gud, jag måste flytta. Jag måste flytta. Jag känner det nu. Helvete.
Ja, alltså det är bara, 100 olika sorter av liksom paprika, 100 olika sorter tomat. Alltså bara, varenda grönsak har liksom en egen avdelning med olika sorter.
Mm.
Och liksom en fiskdisk liksom, som är liksom stora jävla isblock. Så ligger liksom allt från barracuda till liksom bläckfiskar. Och liksom,
ja.
Oh, äpplena har liksom en så här regnmist över sig, så bara lite så här, det får ut lite så här, dallrar ner ljusat.
Ja. Och det är liksom svalt. Fast. Och fräscht, okaosigt.
Ja. Skulle gå ut in där och köpa liksom bara liksom det förnödenheter vi skulle ha liksom till första kvällen.
Ja.
Det kom ju ut liksom, och det hade kommit att kosta 560 euro sen allting, när vi var klara. Två fulla vagnar. Det går inte, man blir ju som ett barn.
Ja, massa saker man inte känner igen heller. Det är så jävla kul ju. Chips.
Ja, men det är askul. Och så bara komma till en smörkyl. Vad finns det i Sverige med smörkylen? Ja, det är så här, det är tre olika smörsorter. Här finns det 26 olika smörsorter med liksom olika nivåer av salthalter.
Ja.
Alltså det är också det som gör att det är kul att laga mat, att det är kul att handla maten. Det är inte bara kul att handla maten på de här jävla liksom butcheria och vad jag nu kallar dem. Utan det är också, nej, att gå i en matbutik i det här landet är underbart.
Ja.
Låter ju nyfrälst. Jag kanske säger supersjälvklarheter här, men jag är inte så bevandrad i Medelhavet. Hur är det nere? Och det är fan vad jag blev glad av att upptäcka det.
Ja, det är så mysigt. Synd att det liksom alla redan har gjort så här tv-program som är så här: kom och laga mat hos mig i Italien, eller alltså vi kunnat ha hittat på ett program där man bara kunde hyra det där huset och bjuda dit folk och laga mat tillsammans. Vad mysigt.
Ja, det hade ju det.
Tyvärr är det helt uttjatat och ointressant nu att se folk.
Ja, men jag vill göra en
folk och laga mat, men
du och jag hyr en bil i Provence eller i Frankrike, vad fan, hela jävla Medelhavet. Vi ska åka vi ska åka från Portugal.
Mm.
Ner längs spanska kusten, upp i franska kusten, ner i Italien och sen över till liksom Balkan och ner i Grekland.
Mm.
Och göra ett total liksom en dokumentär så att säga, bara du och jag, och handla mat och laga mat på olika platser och träffa olika människor. 3 månader, vi lämnar allt.
Ja, absolut. Det är du som är tv-producent, make it happen.
Ja.
Sen kör vi upp genom Frankrike tillbaka, upp genom Tyskland och avslutar i Aachen, där vi båda suger av gränsvakter och blir skjutna i huvudet och sen dör vi. Bra avslut ändå på en säsong.
Fan vad skönt. Ja, men då behöver jag göra fler, det är skönt. Med omförhandla kontrakt och skit, det behöver vi, det är lugnt.
Perfekt.
Ja, nej, men vad kul. Det blir mycket Frankrike, men det är för att det är något annorlunda. Gotland pratar vi ofta om när vi är där. Jag är intresserad av det här på Gotland just nu, men jag är också lite ointresserad.
Ja, nej, men jag förstår det. Det är som det är. Det är som det är på påsken. Det är ganska kallt och det är liksom, man önskar att man skulle vara ute lite mer, men det är för kallt och barnen är lite lätt uttråkade och hej och det är, men det är mysigt såklart, men jag är jävligt avundsjuk på dig. Jag är ju faktiskt också lite av en frankofil. Alltså min pappas fru är ju fransyska. Jag har varit mycket i Frankrike när jag var liten. Och liksom jag älskar precis det du pratar om. Liksom de här små grejerna och bara gå och handla i en affär.
Mm.
Och bara, känslan. Alltså jag vill komma hem. Jag vill komma hem till Frankrike en vacker dag.
Ja, men det är det. Jag har inte varit i Frankrike. Jag har varit i Paris 2 gånger tidigare. Eller 3 eller fan det. Men nu är jag första gången jag är i Frankrike på riktigt. Och det är, jag också är nyfrälst frankofil. Jag trodde jag var italofil, men jag är fan en frankofil. Men jag, allt med skyltar, om jag som kollar bakåt här, så står det som, där det står att det är utfart.
Mm.
Utfart, vad är det för ord på svenska?
Ja, det är
sorti.
Mm.
Ja, det är man sorti när man åker ut från en utfart.
Ja, nej. Jag håller med. Vi bor i fel land. Så är det bara. Ja. Men vi kämpar på.
Men. Ja, gör vi. Och, nu åker vi till Aschen.
Vi gör det bästa av situationen.
Ja. Jag skickar uppdateringar ikväll hur det går med matlagningen. Och så får vi se på Instagram allihopa hur det blev med den här kottebuffen.
Ja, fy fan vad mysigt. Nu ska jag ut i den
Tack
här...
för att du hjälpte mig att komma på rätten.
Ja, nej, men bra. Jag tror kanske mer på gruyère ändå än comté. För gruyère är lite mer salt och crispy än comté.
Ja, okej.
Okay. Men jag vet inte, du får känna lite.
Brinsmör, gruyère och hasselnötter.
Ja, hasselnötter. Och så ringlar den här brynta smöret över. Alltså, hasselnötterna blir så nästan karamelliserade. Du kan nästan kanske köra hasselnötterna lite i det brynta smöret för att gucka ihop det liksom. Så det blir som en dripple över allt det där. Fy fan vad gott. Åh, vad kul. Ja, enjoy. Vi hörs om en vecka igen. Hälsa din familj.
Detsamma, hälsa din älskade familj. Och vi hörs.
Yes. Puss och kram.
Au revoir.
J'aime ta couleur café. Tes cheveux café. Ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer. Tous tes bracelets. Joli bracelet. À tes pieds il se balance.
Couleur café. Que j'aime ta couleur.